Så. Hjärtligt välkomna hem till mig. Preveratadas heter jag och jag orkar liksom inte riktigt idag rigga upp studio och allt det här fina. Och så tänkte jag helt enkelt bara bjuda in er till mitt lilla hem. Och ja, kan vi berätta lite om vad som för sig går här. Här är min lilla meditationshörna. Jag brukar sitta här på golvet och nu ska vi se. Jag drar ner lite bara här. Så. Eller? Det är nog bra i alla fall. Och får lov att presentera Gandharika Girdhari. Så. Nej, vänta nu. Vi tar mikrofonen lite bättre till där. Jag vill inte hålla på och pilla på den. Ja, kära lyssnare och tittare. Hjärtligt välkomna till mitt hem. Preveratadas och det är så att jag orkar inte riktigt rigga upp studio och allt det här fina idag och tänkte därför bara bjuda hem till där jag bor och där jag brukar vara i vanliga fall. Och det finns en anledning till det också för programmets del, vilket jag kommer att komma till. Vi befinner oss fortfarande i Bhakti Yoga för oss nybörjare. Jag har tillbringat hela veckan här med att bara nästan vara för mig själv här i den här soffan, ligga och göra meditation och självterapi och djupa slappningar och grejer. Delvis efter att jag gjorde det här förra programmet här om just Bhakti Yoga som terapi, vilket jag fick ganska bra respons på från flera som ville att vi skulle göra fler sådana program. Och jag har tänkt på det länge och även diskuterat det med Vegavan Prabhu som är då utbildad hypnoterapeuter i Sverige. Som vi har pratat just om det här, hur man kan, vad ska vi säga, tillämpa Bhakti Yoga på ett sånt sätt, alltså ett terapeutiskt sätt. Det borde ju egentligen vara så. Bhakti Yoga ska ju egentligen vara det mest helande, eller hur? Och ja, det är väldigt inspirerande. Så jag hade tänkt fortsätta med det lite idag. Alltså, vi pratar om slappna av och gå in lite djupare och sådär. Jag tar min andra mikrofon här också så att det hörs. Om inte annat från min lilla sån där grej. Men innan dess så ska jag presentera lite då mitt hem. Här bor alltså jag och här är min soffa. Och egentligen är det här faktiskt, förutom att vara meditationshörnan med mitt altare här med Gandharika Girdhari och Gonitai och Guru Parampara. Där jag brukar sitta på morgonen och göra min japa meditation. Så är det faktiskt också min studio det här. Lite kamouflerad sån. Stoppa in en speldata där bakom. Så det här egentligen är en skärm till. Och här kan jag sitta och klippa video och göra animerad film och allt möjligt. Så det mesta faktiskt jag gör och gäller produktion sker här. Så det är ganska skönt för jag är lite trött på de här stressiga, röriga, teknikorienterade miljöerna att sitta och arbeta i. Så att jag är rätt så nöjd med livet här. Och vad mer? Jo, det är naturligtvis en trevlig tv-hörna där det ibland tittas på intressanta filmer. Vi håller just nu på att studera igen Miyazakis animerade filmer, därför att mina grabbar, en bor i rummet där och en bor i rummet där borta, de pluggar just spelgrafik egentligen på gymnasiet och är väldigt intresserad av animation, klassisk, traditionell manuell animation, alltså riktigt gammalhederligt, vilket är kul, och jag lär mig mycket av, intressant av dem och sådär, så att det är lite konsthörna här. Och ja, jag kan ju presentera mina målningar som jag gjorde en gång. Den här heter Skiss till höstdagjämning, och den gjordes av en viss Per Claesson 1975. Han var då 20 år gammal. Det är en skiss till en större målning som jag hade tänkt göra. Lite naturligtvis inspirerad av Leonardo da Vinci, som var en av mina förebilder och idoler. Vi besökte förresten hans hem i Vinci i somras, jag och grabbarna. Jättefint ställe, jag kan rekommendera där, söder om Florens. Här är en annan målning. Jag kommer inte ens vara ihåg vad den heter. 1976. Madonna och Viking. Konstiga, underliga. Jag var väldigt påverkad av och inspirerad av surrealismen. Det finns en målning till där ute som jag satt upp nyligen, som faktiskt är direkt bara en bild och en dröm jag hade då när jag var typ 20 och tänkte det är intressant att bara göra så här. Jag har faktiskt en drömbild kvar från typ 40, vad blir det, 48 år sedan eller någonting. Så att jag, och vi har lite kreativitet som pågår här, men på ett trevligt och lugnt och avkopplat sätt, därför att det är så sånt ska ske. Inte hårt slit och stress och allt sånt där. Så att livet här är ganska lugnt. Och det är väl mycket det också jag vill prata om idag delvis. Eller som jag faktiskt pratar om mycket i hela den här serien. Att vi pratade om stress förra gången till exempel. Att lära oss att arbeta, agera i den här världen på ett sätt som då kommer här inifrån, från vårt hjärta och från där vi finns här, med närvaro i just i bhakti. När man talar till exempel om zen och tao och de här sakerna inom buddhismen, det handlar mycket om det, att ha den där närvaron i nuet, presence som man talar om. Och det är ju egentligen vad bhakti yoga handlar om också. Men också just det att vi lär oss att agera smart, inte sådär radja och tama, intensivt arbete och så här, och stress och man sliter och på kroppen. Och plus det att man gör ofta inte så bra saker då i alla fall. Jag vet, förr när jag satt framför, då var det just staffli man satt framför. Och man satt långt in klockan 4 på morgonen och bara målade och drack te och förhållade sig vaken och liksom kom in i det sån här lite manisk tillstånd. Vi brukar till och med skoja om det där, jag och mina vänner, andra konstnärs- och poetvänner, vi var ett gäng. Nu är jag alldeles manisk och jag skriver och så kom det ut någonting då, så tycker man nu är det fantastiskt. Men man sliter ut sig, plus att det blir den där stämningen också i det. Så när vi talar om film till exempel, så jag skriver en del faktiskt filmmanus och sånt och tänker mycket på det här att filmen ofta har den där intensiva action som gör att man också blir stressad av att titta på det, men att man bör kunna jobba med filmmedia och så vidare. Ja, på ett sätt som är terapeutiskt, eller hur? Lugnande och avkopplande och sådär. Och även lära sig att arbeta på ett sådant sätt. Så jag brukar till exempel ta någon vecka nästan. Den här gången blir det en hel vecka nästan. Då jag bara inte gör någonting i stort sett. Bara ligger och mediterar och sitter och pratar med grannar. Vilka grejer där. Och mediterar på min japa. Och alltså man behöver ju också ta tid för sig själv, att ta hand om sig själv. Och Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, han sa ju det, att det först kommer hälsan. Så man ska inte slita ut sig eller stressa ner sig eller bli alldeles neurotisk på grund av att man vill göra så mycket för Krishna. Som vi har sagt flera gånger, det viktiga är faktiskt just det här att göra det, vad man än gör, med hängivenhet. Även om man bara sitter och, inte bara, man sitter och tittar på Ganarika Gear där i så här. Bara ta det lugnt. Och det är därför jag tänkte, varför inte bara bjuda in här till mitt hem utan några konstigheter eller konstladdeheter. Utan, och jag brukar tjata om det här, att jag vill bara vara mig själv. Och det är egentligen, alltså när man kommer till det här med Krishna vetande och självförverkligande som vi pratar om, så handlar det om det som jag sagt, att bara egentligen vara sig själv, eller hur? Att hitta sig själv till att börja med och sen bara vara den. Inte att man plötsligt blir någon annan märkvärdig person, en stor, avancerad, Vaishnava, gudsängiven, sadhu, paramahamsa, parivar. Alltså det finns ju så många fina ord och sådär, va? Tills man till slut nästan, jag vet inte vad, bågnar av ödmjukhet inför dessa stora själar. Men egentligen, när man blir en hängiven, och ju mer man blir en hängiven, ju mer man så att säga går på den här vägen av bhakti, desto mer blir man ju faktiskt bara normal, sig själv. Så vi behöver ju inte egentligen göra oss till. Men och, det är inte bara av den anledningen, utan det är även det, skulle jag vilja påstå, att en del blir till och med lite rädda för sig själva. Man vill vara någon, man måste vara någonting annat, någonting mer där borta någonstans. Jag vet, vi hade ett hus nere i Skåne och hade några gäster där, ett par från Polen, vänner. Och hon var lite alltså, hängivna, och hon var lite, såg jag, lite sådär nere, lite deprimerad. Och han sa ofta det också, att oj, hon verkar inte glad i livet. Och hon klagade alltid över sig själv och hur dålig hon var och det ena och det andra. Det var alltid någonting. Så jag vet, vi står i köket och lagar mat. Jag brukar säga till henne där att vi behöver lära oss att älska oss själva också. Och hon reagerade så här, det är inte den, that's not the ultimate goal. Det är inte den yttersta, det riktiga yttersta målet. Det bara kom ur mig, men det kanske är nästa mål då. Nästa steg att ta. Alltså, vi får ju också se vad vi är nu och ta steg för steg. Och så att det inte blir att vi försöker att undvika eller förneka eller förakta oss själva. Och jag vet, jag satt på en Bhagavatam, ett Bhagavatam-föredrag på Korsnäsgården nere i Radhakund för några år sedan. Och någon hängiven där gav föredraget, och när det var frågestund så var det en som räckte upp handen och sa, han började sin mening med att säga att när vi kämpar mot oss själva eller något sånt där, i vår kamp mot oss själva, hur ska vi göra det och det och det? Och jag vet inte, jag bara är sån. Så att jag bara avbröt och reagerade. Så vad menar du? Kämpa mot dig själv? Är det därför du kom hit till Krishna? Vet han, för att kämpa mot dig själv? Om man tänker på det. Men jag har hört en del ängerna tala lite så, som att det här är en kamp mot mig själv. För att jag är en sån eländig stackare och oj, 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 syndfull och lustfylld och under illusion och allt möjligt. Så, men det här är ju nästan ett recept på neuros. Det, alltså nästan, jag tror definitionen är väl en inre konflikt där som gör att man blir blockad eller på något sätt. Och det kan ju komma ut på alla möjliga sätt. Att man får även fysiska problem och trötthet och sjukdomar och allt möjligt. Va? Så att man ska passa sig för det där att kämpa mot sig själv. Det är faktiskt tvärtom, att vi ska göra något gott för oss själva. Verkligen bli lyckliga, verkligen bli starka och verkligen hjälpa oss själva. Så Och börja med det tycker jag på något sätt kan vara att helt enkelt bara få vara sig själv. Och därför så är jag nu bara mig själv. Och det kan du också bara vara. Sätt gärna upp din mobil så här, filma dig själv och sitta och prata hemma. Vi får se hur du har det i ditt hem. Det här är mitt hem. En gitarr. Jag hade ett band med några kompisar innan jag gick med i Krishna som 78. Och då hade jag precis en sån. Kunde inte spela så mycket, men så köpte jag samma igen, samma modell precis för några år sedan. Och mina grabbar gillar att spela och det är jag jätteglad att se. Och jag själv sitter och utforskar musikens värld, vilket jag tycker är väldigt fint. Och tänker ofta på det att allting börjar med en ljudvibration. Och vad är det för ljudvibration? Ja, en del kan ju säga om. Men jag säger Krishnas flöjt. Man har också hört det att i Vrindavan där hörs Krishnas flöjt. Titta, han spelar sin flöjt där. Och det ljudet det får, vad det står, de som är orörliga att dansa och de som är rörliga att bli alldeles förstelnade av hänförelse. Men så jag läst någonstans att den här ljudvibrationen då, den fortsätter och kanske blir det här om, eller att det egentligen är det intressant, därför att allting har man ju sett, ser man ju inom fysiken också idag, är ju vibrationer, atomer och allt möjligt. Så att musik är vackert och universellt, och vi utforskar musikens värld mycket här inne också. Det finns en elfiol där ute och det finns lite av varje. Så att det är mycket musikalitet också här. Och här målas med oljefärg och blyertspennor och allt möjligt. Tusch och papper och digitalt och på alla möjliga vis. Så vi är rätt så kreativa här. Men som sagt, just nu också, för att ungdomar, tonåringar som går i skolan, de, jag menar, det är nervöst, det ska vara framtid och karriär och vad ska jag göra efter skolan och hur ska jag få bra meritpoäng nu i gymnasiet när jag slutar bara om ett par månader. Och så att det har varit stressigt i de här rummen där, man känner ibland att de inte riktigt kan somna på kvällarna, och då kommer radbanden fram och pappa lär att titta, så här kan man göra för att riktigt slappna av och kunna somna. Och så att det blir ju också en naturlig del av livet, och jag har ju den fördelen nu i och med att jag bara jobbar lite nu med någon timme om dagen för att tjäna pengar, och kanske 3 timmar om dagen med mina produktionsprojekt, och resten av tiden promenerar och umgås med människor och bara kopplar av och läser och chantar och så vidare. Så att jag har ju lärt mig efter alla dessa år att man faktiskt kan bli mer produktiv om man tar det lugnt och också börjar här inne och frågar helt enkelt, vilket jag faktiskt ofta gör. Om jag har någon idé eller sådär, ska jag göra det här eller ska jag göra det där? Fråga dem. Och ibland plötsligt får man en helt annan idé, en mycket smartare lösning på saker. Eller kommer på att det här jag håller på med nu, det är inte egentligen så meningsfullt att arbeta med. Utan jag borde göra någonting annat. Och det här konstanta, så att säga, frågan, ifrågasättandet, eller vad ska man kalla det för? Frågandet av vad ska jag göra nu? Alltså omvärderingen. Att jag är också beredd att justera min livsväg lite, tycker jag är väldigt viktigt att göra. Men som sagt, också det här med att se till att man själv mår bra och är stark, och vad man än gör, hur man än lever och var man än befinner sig, att man kan vara nöjd med sig själv i den situationen. För det har vi faktiskt rätt att vara, speciellt hängivna. Jag pratade just nu med en hängiven här då igår om det där, jag kom in lite på det i alla fall, hur, ja, alltså som jag säger, hängivna, gudshängivna personer är jättefina personer, och om man jämför med vanligt folk så att säga här i samhället vi lever i. De äter kött och de dricker alkohol och de gör det ena och de gör det andra och bär sig illa åt mot varandra och kan vara väldigt själviska och mest, kan vara mest intresserade av pengar och prylar och så vidare och så vidare. Men det är ju liksom normalt liv idag i samhället. Och sen har vi då, som jag vet när jag först kom till Krishna-templet, det jag först reagerade på var ju att de här är ju väldigt fina personer. De tjänar Gud från morgon till kväll och väldigt seriösa med det också. Så att, men, och det, jag vet, jag var satt hos en vän och väninna i San Francisco faktiskt, i deras hennes trädgård, och det var en annan kvinna som sa det, en hängiven också, hon sa att ja, och när jag kom till templet och flyttade in där i templet, och när mitt halvfulla glas plötsligt blev halvtomt, alltså, vi satt och skrattade där och kände ju igen oss. För någonting lustigt där, att man plötsligt så börjar man se liksom sig själv som hur långt man är ifrån fulländningen istället för att se hur fantastiskt man gick framåt i sitt liv när man tog upp det med bhakti yoga. Så det där behöver vi lära oss ibland faktiskt. Om du som tittar och lyssnar på det här känner igen dig lite i det här, därför att jag misstänker, jag känner igen mig själv. Nu har jag ju levt i 25 år eller så som en vanlig medborgare i vårt samhälle, men ändå tillämpa bhakti yoga på det här sättet själv, så här, och till templen när jag vill och kan och så, precis som väldigt många av mina andra vänner, Krishna hängivna vänner, lever idag, vilket har hjälpt väldigt mycket faktiskt, men också just det här att lära sig lite självterapi och så här, den här djupmeditationen och bhakti-terapin som vi börjar kalla det här för faktiskt, det är ett ganska bra ord. Så okej, jag tänker bara pröva en sak här. Jag ska bara greja lite så att jag kan sitta i lugn och ro. Och helt enkelt som jag brukar göra när jag sitter här själv, så ni får bara som sagt jag sitter på golvet, men i alla fall då syns jag knappt. Och jag tar den här så att någon kan höra vad jag säger ordentligt. Så här sitter jag och där sitter du. Och det vi, jag bara blundar här och lämna den här världen lite tag, och det kan du göra också om du vill, eller bara sitta och glo på den här blundande typen vad du har lust med. Men så, och som sagt då, vi är inte den här kroppen, jag är inte den här rösten idag tydligen, så ni får ursäkta mig, utan vi finns här bakom, bortom, ovanför. Och det är skönt bara, jag hoppas att ni som testade förra programmet, för det var ju också faktiskt en liten självterapi, djup meditation, så djup nu, jag kände att det kändes bra. Och vi kan ju fortsätta där, att det helt enkelt bara handlar om att ta en paus från den här yttre världen ett tag. Den får vara där. Den klarar sig. Vi vet hur. Vi har en halvtimme eller så ledig. Annars kan det vara bra att vänta och titta på det här någon gång när du har det. Så man bara kan slappna av och vara helt i fred. Och ibland behöver ju verkligen det, bara vara helt i fred. För oss själva, ta igen oss. Samla våra krafter. Och vad som kan vara väldigt skönt då är att helt enkelt bara gå in och vara här med sig själv i lugn och ro. Inte bry sig så mycket om det andra, hur man ser ut och det ena och det andra. Titta, jag har en åtstruken skjorta och så vidare. Utan här är jag, nu bryr jag mig inte just nu om något annat. Och där är Krishna och Radha. Så vi sa det förra gången, det är faktiskt väldigt skönt att göra det. Man kan till slut få det nästan så att det i sig självt hjälper en att komma ner i den här avslappningen. Bara ta de här tre djupa andetagen. Och så tänka lugn eller här är Krishna eller slappna av när man andas ut. Och så bara slappna av lite varje utandning. Hare Krishna. Lite mer avslappna för varje utandning. Och det kan man fortsätta med nu. Varje utandning slappna av lite mer bara. Och det är fascinerande. Jag slutar aldrig att fascineras över det. Hur... När man sitter så här, eller ligger, jag skulle lika kunna ligga men då syns jag knappt. Så om man bara tänker en sån liten sak att varje gång jag andas ut här nu så slappnar jag lite mer. Så nästa gång slappnar jag lite mer. Och man märker att jag kan, hur avslappnad jag än är så kan jag slappna av mer. Och det är fascinerande. Jag brukar ibland använda det när jag känner mig lite rastlös på kvällen och när jag ska sova och sådär. Men som sagt, det är också väldigt bra att ha det som en liten fin regel i livet att åtminstone en timme innan man går och lägger sig så ska man inte ha massa aktivitet utan lugna ner sig och slappna av. Men här är vi nu. Och det där, kommer ni ihåg det här inre rummet? När vi sitter så här och blundar och bara går in i oss själva så är det ju som att vi har ett inre rum. Men vi kan också föreställa oss det. Att jag sitter här i ett rum och jag har mitt eget rum. Och jag kan ju beskriva det, ett trevligt rum, en skön matta och fina tavlor och saker på väggarna och framför mig så har jag ett altare som ser ut ungefär som det här. Och jag har suttit där och konstruerat det där. Det är väldigt trevligt också. Ju mer man gör det desto mer kommer man liksom in där. Vad är altaret byggt av? Jo, mitt är byggt av lite rödbrun marmor med svart marmor på toppen och man kan hålla på så. Man gör ofta så när man håller på med hypnoterapi på det här sättet. Så man liksom bara kommer in där och känner att man finns där i sitt rum. Och hur man än gör det, om man kan förändra, om man kan lägga till och pyssla lite då och då där. Hur man vill. Så att man har ett väldigt trevligt och tryggt och lugnt och skönt rum. Ett hem där inne. Och det är intressant därför att jag märker själv att när jag gör det och börjar bygga mitt lilla inre rum där och befinna mig i det så här i mina meditationer, och det kan vara långa eller korta, så finns det kvar där nästa gång jag gör det. Och ibland kan det vara att det bara räcker att blunda så är jag där. Och det är väldigt skönt att vara där därför att vi kan då verkligen bara känna att den yttre världen finns där bortom väggarna någonstans utanför. Och här är jag i mitt. Och kan då göra någonting som jag känner jag just nu vill göra. Och som helar mig eller hjälper mig. Eller man kan helt enkelt också bara känna efter vad man just nu känner att man vill göra. Eller man kan också bara låta ett minne komma. Eller att man tittar på väggen och den där målningen, just det, kommer jag ihåg det där och den påminner mig om det. På det sättet man går djupare in i sig själv och då kan det komma upp viktiga saker. Det kan vara känslor som dyker upp. Och det här är vad vi arbetar inom hypnoterapin som kallas hypnoanalys. Och det är ganska så släktat med psykoanalysen från Freud och kanske Jung ännu mer för vår del i alla fall. Men en sån här sak som vi brukar göra, nästan som standard, man har ju olika små såna här inre övningar som man då, när man jobbar med det här, så fungerar det som en vägledd meditation då. Och en sån som vi brukar göra handlar just om det här med, och det är säkert, eller en del av i alla fall känner väl till den övningen, just om det här med sin egen självbild. Att bli vän med sig själv, sams med sig själv. Folk talar ofta om att du ska älska dig själv. Och det kan ju låta för en del självcentrerat, egocentriskt och sådär. Jag och jag och jag. Och en del blir ju väldigt sådär också faktiskt när man ska ta upp andligt liv till dem. Det finns ju, ja, i alla fall. Men vi är Krishna-centrerade, men vi är ju också delar av Krishna. Och det hela handlar ju om att här är jag för att jag vill fungera bättre. Jag vill bli mig själv på riktigt. Jag vill göra det som gör mig själv lycklig, men också andra. Och som är för Krishna. Och när man gör det för Krishna så naturligtvis så ingår ju man själv och andra. Och man bär ju sig då fint åt mot varandra också. Och mot sig själv också. Och det är egentligen ganska självklart att om man går och hatar sig själv, då blir det lätt att man hatar andra också. Men om man lever där och har börjat förstå vad det här med kärlek är egentligen, så är det någonting man inte bara ger till en men struntar alla andra, utan man kan ju liksom leva ett sånt liv i kärlek. Och då menar man att man bär sig fint åt mot andra. Även en person bara på stan, någonting som tappar någonting, man plockar upp det och inte bara går förbi. Alltså man bryr sig om varandra och man bär sig vänligt åt det. Det är ju egentligen så självklart. Men det innefattar ju också en själv. Men ändå blir det av någon anledning ofta så. Jag tror att det är naturligtvis dels kanske en följd av den här materialistiska civilisationen där vi lär oss att tro att vi bara är den där yttre kroppen och den är aldrig som man vill ha den och man är aldrig bra nog och så vidare, va? Och det är olika för oss. En del känner sig nöjda med sig själva och då är det bara bra. Men i alla fall den här övningen vi brukar göra, som jag tänkte göra här nu och försöka då att göra som en bhakti-terapi, är den brukade ibland göra så att man tänker sig själv att man är död och ligger på dödsbädden där och så ska ens vänner och anhöriga samlas runt och man ska då se vad kommer de, vad vill du att de ska säga om mig. Men jag tycker inte så mycket om det, utan jag skulle föra det, för då kommer man in på det här med att behöva tampas med frågan om sin egen, att se sin egen död där, för vi är inte där nu, eller hur? Så att vi kan ju låtsas att vi, eller till exempel nu när vi sitter här och är här inne och den yttre världen är där ute. Vi är ju liksom i en annan värld nu, eller hur? Vårt inre rum och den här mentala världen man kallar för. Men egentligen är ju själens värld som finns här bakom, där vi befinner oss egentligen. Och vi ska ju också tänka på det att när vi går in i den här inre, djupare oss själva och djupare Paramatman och över själen, så befinner vi oss inte i någon mer overklig värld, utan snarare en verkligare värld, eller hur? För att det är vi, själen i kroppen och över själen i kroppen, som är verkligheten. Men det där utanför som vi just nu bara kan strunta i, det är ju maja, det är illusion, det är temporärt, det är drömlikt. Så vi kan tänka så nu, att nu när jag är här inne, då är jag lite i en annan värld. Man kan ju leka med det som att man har en utanför kroppen upplevelse och har farit iväg en stund, och så ligger ens kropp eller sitter eller vad den gör kvar där och verkar bara helt väck. Och så kommer då, det är det vi kan föreställa oss här. Där i rummet så sitter eller ligger min kropp, och jag är någon annanstans just nu. Och då kommer människor in där. Jag kan bjuda in vilka jag vill. Vänner. Låt ovännerna stanna utanför, utan du vill ha in dina vänner. De som är goda, välönskande. Och vi kan tänka det, tar jag, vad är naturligt, man bjuder in familj, goda vänner, föräldrar kanske, eller vilka som nu dyker upp. Ta en liten stund för det här, bara att liksom tänk dig att de kommer in här i rummet, och där ligger du där i soffan, och de kanske tror att det bara är din kropp som är kvar. Och de sitter där och tittar på den där. Oj, oj, oj. Är hon borta eller kommer hon tillbaka? Eller vad är det som har hänt? Och så börjar de, som man gör när någon har gått bort. Att säga att de sitter där och tror att du har gått bort. Då börjar man ju minnas saker om den här människan. Och jag kommer ihåg när vi gjorde det där tillsammans. Och det där. Alltså att bara gå igenom. Jag gjorde faktiskt det här i morse. Jag låg ganska länge här i soffan och gick igenom det här för mig själv ordentligt. Flera personer i mitt liv. Och gick igenom då på sätt och vis olika saker som jag hade gjort i mitt liv, och hur de sakerna då bör och förmodligen uppfattades av andra som var med då. Så de sitter där och talar. Ja, jag kommer ihåg när han klev in i templet första gången, och han gjorde det och det. Och gamla flickvänner fick prata ut, och föräldrar naturligtvis, och så till och med mina söner. Och alla sitter där och tittar på den där som ligger där och minns. Och jag vet ju själv att när vänner till mig har lämnat den här världen på riktigt, hur man då, och det är lite lustigt egentligen, hur man först då ibland börjar komma ihåg. Titta vad den här personen gjorde för fina saker egentligen. Det var en god person egentligen. Det är då man börjar minnas sånt, va? Så att det är lite det vi kan göra här, att tänka, låta var en av de här inbjudna personerna säga sitt. Vad skulle mamma säga? Vad skulle pappa säga? Vad skulle den där flickvännen säga som det inte gick så bra med till slut då? Tänker hon idag när hon ser då den här mannen ligga där borta? Och det blir ju då ofta att man faktiskt får förmågan att se de positiva sakerna. Och det är ju lite det den här övningen brukar jag gå upp och som vi gör där man säger att vad skulle du vilja att de minns dig som? På vilket sätt? Och det står naturligtvis för att då lyfter vi själva fram de egenskaperna i oss som vi känner att vi vill ha och som vi känner att vi vill ska fortsätta växa och utvecklas och bli starkare och bättre i oss. Så det är mycket av syftet med det här. Men också det att helt enkelt lära oss att se oss själva. Det är därför det är mycket lättare på det här sättet att vi kan se oss själva, vårt liv, händelserna i vårt liv. Inte som vi själva uppfattar dem inifrån här, men som andra uppfattar dem. Ta en liten stund och bara bjud in dina gäster där och sätt dig själv i var och en av deras sits en stund och se dig själv eller din kropp ligga där genom deras ögon, genom den personens ögon och den personen och låt var och en av dem hålla ett litet tal. Och precis som folk då gör. Minnas och tala om de goda egenskaperna. De goda sakerna du har gjort. Om du vill så kan du pausa den här och bara ligga kvar där så länge du har lust med. Jag höll på jättelänge och det var väldigt, väldigt skönt. Och det kommer upp minnen och saker som man gjorde då och då. Och det är väldigt trevligt att låta de minnena minnas som om de mindes av någon annan som talar objektivt om oss. Det handlar inte om någon själv. Säger man beundran eller så hur bra jag är och talar gott om. För det är ibland lite svårt för oss, men om en annan får göra det, en vän, blir en helt annan sak. Så pröva och ta din tid till det. Låt vara en av dina vänner och inbjudna. Ta sin tid precis hur länge de vill tala och låt nästa tala. Och du kan tala ut högt om du vill. Det här är den enkla men väldigt fina övningen kommer du att märka. Och om du redan är en Krishna, en given som har tillägnat ditt liv åt och tillbringat många år av ditt liv eller tid av ditt liv med att utöva bhakti yoga och tjäna Krishna, Radha Krishna, så blir det ju naturligtvis, förmodligen i alla fall, gudsängivna personer som sitter där i ditt rum just nu eller andra som åtminstone är har den goda förståelsen av dig, vem du är och respekterar och tycker om dig för det. Och ja, du kommer säkert att märka någonting väldigt fint när du gör det här. Och det är det som kallas kärlek. Och var och en av de personerna som talar känner när de talar det här för dig. Så återigen, om du vill, så ta en paus av den här inspelningen och bara var där så länge du vill. Och när du känner dig färdig så kan du sätta på inspelningen och så avslutar vi den. Och det är ju så att när vi gör det här, och även vad jag samtidigt vill lära ut här, är att det här är någonting vi ganska lätt kan lära oss att göra själva utan att behöva ha en inspelning. Man lägger sig ner och sitter bekvämt och sätter på kanske lite skön musik och bara gör det. Eller lyssna på det här kan man göra om och om igen. Man kan annars köpa såna här självhypnosessioner som de kallas för. Men här fick vi en liten bhakti-yoga-terapi istället. Och för varje gång man gör det så upptäcker man nya saker. Det finns liksom alltid mer och mer och djupare man kan gå. Plus det att vårt undermedvetna, alltså vi är ju väldigt djupa varelser. Och vårt medvetna jag, det som vi just nu vi ser och hör och tänker, det är bara en nivå. Djupare nere så finns det ju det där tysta jaget där. Men där händer också mycket, och det undermedvetna är egentligen väldigt medvetet och tar till sig allt sånt här. Och även om du nu till exempel bara känner för att slappna av totalt och kanske strunta i att lyssna på vad jag säger också, den här personen, så hör du undermedvetna ändå alltid och minns. Så allt det här vi har pratat om den här gången och även förra gången, så finns kvar där djupt inne. Och det är någonting vi kan märka. Alltså det här med terapi är inte någon sån här quick fix. Stor spektakulär upplevelse och sen är man fixad. Utan det är en del av livet, en fin levnadsvana, lite då, gradvis. Precis som det mesta är faktiskt med hälsa och livets konst. Att man äter rätt. Man behöver inte vräka i sig fantastiska superrätter och mediciner och allt sånt där för att bli superfrisk. Men man lever balanserat och man äter på ett gott sätt, bra sätt. Men också just det att man lär sig den här inre livsstilen som bhakti yoga egentligen handlar om. Och därför kan såna här små djup meditationer vara väldigt givande och helande. När man lägger till dem till sitt vardagliga liv som en fin vana. Som sagt, jag brukar ta mig ibland någon riktig sån här vecka där jag bara tar igen mig på det sättet. Det ger väldigt mycket. Och det gör också en fin hälsa. Man känner sig frisk och stark inifrån. Vilket också visar sig utåt. Så låt det här, även efter att vi slutar idag, fortsätta där inne. Och kom ihåg när du gör det här också att ge dig själv den här lilla tiden i slutet att gradvis, och vi brukar räkna till 3 sådär, steg för steg, liksom igen bara återvända till den här fysiska kroppen där ute, va? Det är väldigt skönt, och då blir man fint förankrad och allting går lugnt och bra till. Och när man sen öppnar ögonen så kan man känna sig riktigt stark och fylld av entusiasm och glädje inför resten av dagen och livet. Så vi kan ju bara räkna så, ett, lite mer närvarande i kroppen här nu och känner hur foten har lite kramp där. Titta på den här materiella kroppen alltså. Och två, man sträcker lite så där så går det bort. Mer och mer förbereder sig på att börja agera den här kroppen igen. Var kan riktigt känna då det här som man har tagit till sig under den här meditationen kan riktigt bara finnas där och ge styrka och harmoni och balans och glädje. Vilket jag tror det gör. Och tre, då öppnar jag ögonen och här är vi igen. Och här är jag i mitt lilla hem. Och där är du i ditt hem och allt är gott. Så det här var alltså, ja, någonting som jag tycker är värdefullt och viktigt att tänka på. För att jag inbillar mig i alla fall att vi har sett, och det är lite av orsaken till varför jag tar, också vill ta upp just det här med bhakti yoga som en terapi. Jag har sett ibland när Krishna ger en väldigt fina, seriösa, hårt arbetande och allvarliga Krishnagina kan komma in i den här, och vi skulle kunna prata länge om varför den här typen av negativa syn, sätt att se på sig själv eller stressen eller någonting sånt. Och jag skulle vilja säga att det här vi gör nu är egentligen en del av anartha nivritti. En del tror att anartha är bara när man gör förbjudna saker eller så, men jag skulle vilja påstå att anartha är mer i de här oönskade. Det betyder egentligen det. Anartha, arta är önskade goda saker. Oönskade saker som finns i oss. Och det är ju naturligtvis lust och girighet och vrede och fruktan och allt möjligt sånt här. Alltså de här skuggdelarna av oss. Och jag själv upplevde faktiskt bara, om det var igår eller förrgår, ibland bara hur någonting sånt där skjutsades ut och försvann. Liksom som, det, jag tänkte på den här som Bhaktivinoda Thakur skriver om Krishnas pastime, Krishnas lekar från Bhagavatams 10:e kanto. Jag tror det är Krishna, vad är det för bok han skriver det, jag kommer inte ihåg, men i alla fall där han beskriver det som att de här, när Krishna dödar demoner, så kan man se det som så att det är Krishna som dödar våra, de här anartha, som rensar bort de där spökena där inne, de här mörka som försöker ta över oss eller som plågar oss eller så här. Och jag tycker om att tänka på de orden som han skrev där, därför att det här blir också en väldigt fin del av vår meditation, att här är Krishna och här kommer det upp någonting, kanske någon rädsla, något minne eller vad det än är, eller jag inser någonting om mig själv, att oj oj oj, jag är självföraktande eller jag är det eller det. Krishna, hjälp. Och så kommer Krishna där och plockar bort det här. Så att det här är en fin del av meditationen också. Så ja, det var väl dagens avsnitt av Bhakti Yoga för oss nybörjare. Direkt härifrån hemmet hos producenten. Som, ja, och ni kan se denna produktion sker under ganska avslappade omständigheter. Och jag tror på det, att vi helt enkelt, som jag tjatar om, bara ska slappna av oss själva, men alltid ha Krishna. Gandharva Giridhara, Gonitai, Panchatattva för min del, i vårt hjärta. Och så ordnar sig allting. Så har det i alla fall varit för mig hela livet. Och det är också någonting som jag upptäckte när jag lät mina vänner där sitta och prata om mitt liv. De som var med. Att det ordnade sig. Och han är ju egentligen okej, den där rackan. Och jag skulle avsluta med det kanske, att det skadar inte att ibland helt enkelt kunna säga det till sig själv. Jag är okej. Okay. Jag kommer ihåg, jag läste någonstans på någon website, någon indisk yoga av något slag, som jag tror han var amerikaner, i Indien i alla fall. Och han sa att ett litet mantra, eller man ska kalla det för, en liten sak som man kan säga till sig själv då och då, är att just nu är jag okej. Okay. Det där var kanske var 20 år sedan jag läste det där. Det där har jag gjort då och då under de åren. Och det är väldigt intressant, därför att även när allting verkar vara totalt åt skogen och man befinner sig i hemska situationer, så om man säger det där till sig själv, så upptäcker man ofta att ja, men exakt just nu är det okej. Okay. Vad som kommer att hända sen, det kommer att vara det värsta de kan tänka sig, eller det som händer nyligen. Men ofta är det faktiskt så att just nu är det okej. Okay. Och man kan nog även säga så att jag är egentligen okej. Okay. Innerst inne, om inte annat. Men om du är en hängiven till Krishna, då är du okej. Okay. Det kan jag säga direkt. Så, och att du kan också säga det med gott samvete till dig själv. Och om någonting då tar emot, titta då på vad det är som tar emot. Om det kommer en röst där in och säger nej, 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 min son. Vem är det som säger det? Var kommer rösten ifrån? Och det här är också mycket så man kan arbeta. Och det kan du lägga in i din lilla självmeditation också. Att man låter de här komma upp och se, var kommer det här ifrån då? Och om man då känner att den här rösten kommer inte från en källa som jag verkligen litar på och förtroende för, och som jag känner innehåller den kärlek och förståelse och så vidare som vi alla förtjänar, då lyssnar jag inte på den rösten längre. Vi har alltid, det är vi som bestämmer själva. Och jag tror att det här är särskilt viktigt i andliga sammanhang, alltså speciellt inom religioner. Om man befinner sig i en religion och känner att man gör det, då kommer man alltid, oftast i alla fall, att hitta att det finns en ledare där någonstans som talar om för hur det ligger till och vem man är och hur man ska vara och vad det är för fel på en. För oss var det ganska mycket så när vi var unga, att man ibland blev ganska skarpt bedömd och ofta nergjord också för den delen, att nej, det är alltid något fel på oss. Så att om det kommer fram en sån röst där inne, ifrågasätt, är det här sant, är det här gott, är det här en kärleksfull röst, eller är det någon som kanske helt enkelt kan vara en väldigt god person själv, men som kanske rent av speglar och projicerar någonting inom sig själv också. För det man har i sig själv, det ser man i andra, som man säger. Vi är bara människor, och det är egentligen mest det, tycker jag, vi ska kunna acceptera. Att här sitter jag och jag är bara människa. Och där sitter du och bara människa. Och den här stora religiösa ledaren, eller den där är också trots allt bara en människa, och egentligen är ingen av oss människor, för vi är själar som tillfälligt sitter i människokroppar, och det där vet vi ju redan. Så i alla fall, jag tackar så jättemycket för att ni och du har varit med här, och hoppas du får ut någonting av det. Om du har önskemål, andra saker vi ska göra här eller så, vad vi har gjort bra eller inte, så skriv kommentarerna här nere bara. Eller hör av dig till mig. Jag brukar vara på Almvik på söndagarna. Hare Krishna.